får nu lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Jag vill då läsa från Johannes evangelis andra kapitel, verserna 1-11. Där temat för den söndag som nyss har varit är livets källa. Och överskriften här är bröllopet i Kana. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "Det har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa: "Fyll kärlen med vatten." Och det fyllde dem till bredden. Sedan sa han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varför det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken, och det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom.
Och sällhet stor som Herren ger, ren här på denna jord. I kärlek han till barnen ser, de föder vid sitt bord. Hans nåd är ny var dag och stund, och evigt fast står hans förbund. Halleluja, halleluja, halleluja vår Gud. Väl blir det mörker mången gång, ej solen skiner jämt. Väl får vi känna tidens tvång, men ett är dock bestämt. Det blir ej mörkt i himmelen, och resan, vad betyder den? Halleluja, halleluja, halleluja vår Gud. Bekymra er då inte mer för hem och dagligt bröd. Det är det ord som Herren ger, han är vårt säkra stöd. Han är oss alla dagar när, han oss och våra bördor bär. Halleluja, halleluja, halleluja vår Gud. Är det så saligt redan här att vara Jesu vän? Hur skall det då ej bliva där en gång i himmelen? Där får vi fröjdas var minut, vår salighet har aldrig slut. Halleluja, halleluja, halleluja vår Gud. Halleluja, 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 vår Gud.
Evangelisten Johannes är ensam om att återge vissa händelser som ägde rum där Jesus rörde sig. Och det är bara evangelisten Johannes som har med denna berättelse om bröllopet i Kana. Han nämner heller inte händelserna som under. Han använder ordet tecken. Då kan vi fundera på om det kan vara skillnad på betydelsen i orden under och ordet tecken. Vissa tal, siffror, förekommer på flera ställen i Bibeln. I Johannesevangeliet är det talet 7. Där beskrivs till exempel Jesu 7 vandringar till Judén. Där har vi också Jesu 7 jag är ord. Och 7 gånger förekommer orden Jesu stund. Där nämns också om de 7 tecken som Jesus gjorde. Dessa som ville visa på vem Jesus var. På hans gudomliga ursprung. Och de här tecknen är den berättelse som vi har läst om bröllopet i Kana, där Jesus förvandlar vatten till vin. Och i det 4:e kapitlet kan vi läsa om hur Jesus botar en kunglig tjänstemans son. I det 5:e kapitlet, där botar Jesus en lam man vid Betesdadammen. I 6:e kapitlet läser vi om hur Jesus mättar 5000 människor. Och i Johannes 6:e kapitel, Jesus går på vattnet. I Johannes 9:e kapitel botar Jesus en blindfödd. Och i det 11:e kapitlet, Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Och temat för den andra söndagen efter 13-dagen är livets källa. Temat för denna söndag har längre tillbaka varit Jesus visar sin härlighet, som också är en del av avslutningsorden i dagens textavsnitt. Bröllopet som vi nyss läst om ägde tydligen rum i ett hem. Att Jesus första tecken skedde i ett hem. Har detta något att säga oss? Vad ger det oss för tankar? Jag tror nog att vi kan vara överens om att hemmet har en stor betydelse. Det är en fristad, präglat av en nära gemenskap, som är berikande. Där de som bor där kan få vila och ro. Men där det också finns plats för Jesus. Och det är också en plats, eller oas, där vi kan möta och umgås med människor som på ett särskilt sätt är behövande. Vi kan ju i apostlagärningarna läsa att efter Jesu himmelsfärd möttes det troende också i hemmen, i bland annat måltidsgemenskap, i jublande och uppriktig glädje. Därför tror jag att även idag kan våra hem fungera som missionsstationer där människor får hjälp och även lära känna Jesus. När nu situationen i vårt samhälle så drastiskt har förändrats, för bland annat vårt sätt att umgås, är det viktigt för oss att tänka till hur vi ska kommunicera med de människor som vi möter och det som vi vet behöver hjälp och särskild omsorg och förbön. Vi kan ju också notera Marias information till Jesus att vinet tagit slut. Och det kan ju också uppfattas som att hon lite bryskt avvisas. Kan det vara så att hon kände till vad Jesus kunde? Och Maria kan nog inte ge efter på vad hon känner och vet att Jesus kan uträtta i denna situation. Kort och koncist ber hon då tjänarna att göra det Jesus säger åt dem. Marias korta och tydliga bön kan säga oss att det inte är de många orden i våra böner som är nödvändiga. Den som håller på att drunkna och ropar använder nog bara ordet hjälp. Maria ber ju väldigt enkelt. Det har inget vin. Vi borde nog många gånger kunna be kort som Maria gjorde. Bönen blir ju inte otydlig av att vi ber kort. Vi kanske kan be så här. Jag är orolig för honom eller henne. Jag är rädd för vad som händer. Bevara mig från coronaviruset. Korta böner skulle vi kunna kalla för Mariabön. Jag vill dock inte påstå att det är fel med längre böner. För vi behöver dagligen samtala, vara i bön och lyssna på Jesus och göra det han säger åt oss, det han ber oss att göra. Vad han än säger, hur obegripligt det än kan vara, så ska vi göra det. Och det kan nog också ibland vara nödvändigt att vi påminner varandra om vad Jesus kanske ber oss om. När vi då tänker på ordet källa så kopplar vi kanske omgående ihop det med vatten. Man kan väl också säga att källa är ett ställe där vatten tränger fram ur jorden och samlas i en grop. Där vattnet inte sinar. Det tar inte slut. Och det här kan ju också vara en bild av Guds oändliga omsorg och kärlek om oss människor. Vatten är vi alla på olika sätt beroende av. Och för att vattnet i källan ska vara friskt och tjänligt att använda så måste det finnas ett utlopp så att nytt vatten hela tiden ska kunna rinna till. Livets källa. Jag funderar på hur sätter vi ord på vad som menas med detta uttryck, dessa ord. Men vi använder ju oss ibland av ordet treenigheten. Och då menar vi Gud, skaparen, Jesus och den helige ande. För mig utgör det livets källa och ursprung. I en annan text för denna söndag som finns i Johannes evangeliets 4:e kapitel där Jesus samtalar med en kvinna från Samarien säger Jesus i vers 14: Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Poeten Bo Sättelind, som skriver texten till sång nummer 236 i våra sång- och psalmböcker, sätter verkligen ord på vad Guds källa är och betyder. Så jag vill till slut läsa den 5:e versen. Så låt oss i världen ej rädas att leva som mästaren lär. Guds källa oss kraften förunnar att vara hans tjänare här.
Guds källa har vatten till fyllest, en gåva av strömmande liv. Den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig. Guds källa oss renar från synden, dess vatten uppståndelse ger. Av strömmarna blommar det torra, det räcker för alla som ber. Guds källa har frälsning till bredden, en stilla, en underbar frid. Den frid som i dopet oss skänkes, den räcker för dig och för mig. Guds källa ej någonsin sinar för någon i rum eller tid. Dess nåd flödar över i döden, det räcker för dig och för mig. Så låt oss i världen ej räddas, att leva som mästaren lär. Guds källa oss kraften förunnar, att vara hans tjänare här.
Vi ska fortsätta att be. Tack Gud för att du dagligen ger oss av ditt levande vatten. Att du dagligen är oss nära och hjälper oss. Och när vi har svårt att forma våra ord till bön, då vet vi också att vi kan bara nämna ditt namn som vår bekräftelse och vår tacksamhet till dig. Jag vill också be för de som har drabbats av corona och deras anhöriga. Jag ber om hälsa för de som har insjuknat och hjälp och stöd i dessa svåra situationer. Möt dem alla, Herre. Och jag ber dig också, Herre Jesus Kristus, du som har all makt, att du förintar allt detta virus över hela vår jord. På nytt igen vill jag lyfta fram våra kristna syskon i Kina som lider och prövas av när de får besök av människor som vill att de ska avsäga sig sin kristna tro. Styrk dem och led dem. Ge dem frimodighet. Tackar för att du är dem nära i varje situation. Jag vill också be för ledarna i Kina att de får möta dig till frälsning. Så vill jag tillsammans med dig som lyssnar be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också be Herrens välsignelse över dig som lyssnar. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för sång och musik i den här andakten. Så försöker vi återkomma under nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.